Han har 86 000 följare på Instagram och han skräder inte orden.
Det är en digitaliserad version av prostitution. Man sitter bakom en skärm och betalar för sexuella handlingar.
Som författare och polis specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål har Simon Häggström tagit plats både på gatan och i debatten. Snacket om att porren i våra telefoner gör människor rika via sajter som OnlyFans får honom att se rött.
Det är svårt att beskriva i ord hur provocerande det är för oss som jobbar där ute och som möter alla de här unga kvinnorna som kämpar med ett extremt dåligt mående.
Vi har bjudit hit Simon Häggström för att tala om mediernas roll i debatten om porren och pengarna. Simon, jag har ju bjudit in dig för att du skrev ett väldigt upprört inlägg på Instagram där du kritiserar medias rapportering kring sajten OnlyFans. Men vad är det egentligen som du har reagerat på i medierapporteringen?
Jag kan ta några exempel här faktiskt.
Jag gärna det.
På rubriker från olika tidningar som gäller just OnlyFans. Monica tjänar miljoner på sina OnlyFans. Mamman Sofia viker ut sig på OnlyFans, tjänar stora pengar. Möt kvinnorna bakom radhusporren. Kändisarnas enorma kassaklirr på OnlyFans. Mamma och dotter säljer nakenbilder på OnlyFans. Så mycket tjänar kändisarna på OnlyFans. Så här fortsätter det spaltmeter.
Vad säger det här dig då? Allt det du just läste upp.
Ja, för oss som jobbar i den här världen och ser baksidorna varje arbetspass mer eller mindre. Hur unga kvinnor blir indragna i den här världen. Så blir ju den här typen av journalistik otroligt provocerande och faktiskt väldigt, väldigt upprörande. Vad jag efterlyser är en djupgående journalistik kring vad OnlyFans är för någonting och vad konsekvenserna blir av att man som ung kvinna blir objektifierad och sexualiserad. Hur påverkar det unga människors psykiska hälsa? Vad är baksidorna med OnlyFans och så vidare? Den typen av journalistik tycker jag, det finns givetvis enskilda undantag, lyser med sin frånvaro, utan det är en nästintill besatthet från massmedias sida att prata om hur mycket pengar man kan tjäna och ganska snedvridet.
Varför tror du att det är så?
Ja, alltså jag tror egentligen att du hade kunnat svara mycket bättre på den frågan i och med att du är journalist och lever i den här världen. Men någonstans så är ju min spontana reflektion kring det att sex alltid säljer på ett eller annat sätt, va? Och att det i grund och botten handlar om att få så många klick som möjligt. Media måste på något sätt reflektera kring vad har ni för ansvar i detta. Mm. Vad händer när vi har ett samhälle, och det här är hårda ord, jag är fullt medveten om det, som nästintill groomar unga tjejer in i den här världen med den här typen av massmedial granskning, va? Som mer handlar om att fokusera på hur mycket pengar man kan tjäna på OnlyFans. Mm. Och bara visar en sida men inte den andra.
Och det du säger då, det är att media egentligen inte har gjort sitt jobb, det vill säga att granska då baksidorna av det här. Men har du problem med de här rubrikerna som du läste upp? I så mått att de kanske inte då skulle vara sanna eller sådär, eller vad tänker du kring det?
Ja, men alltså det är ju mycket information tycker jag i granskningen av OnlyFans i den här typen av artiklar som inte kommer fram. Mm. Vad vet vi? Jo, vi vet exempelvis att den genomsnittliga kreatören på OnlyFans tjänar ungefär 150-180 dollar i månaden, vilket inte alls är särskilt mycket pengar. Vi vet också att det är ett litet antal på OnlyFans som tjänar väldigt, väldigt stora pengar. Kändisar som hade en stor liksom följarskara sedan tidigare och var etablerade namn. Mm. Exempelvis så kan jag ju också undra kring varför problematiserar man inte det faktum att skulle vi haft en hallick i verkliga livet som främjar en kvinnas prostitution och tar 20% av hennes inkomster, då är alla överens och lagstiftningen väldigt tydlig med att det här är koppleriverksamhet. Den här mannen kommer att hamna i fängelse. Mm.
Ja. Och du likställer det med vad OnlyFans gör?
Här har vi en plattform som tar 20% av kreatörernas inkomster och där ett väldigt, väldigt stor del av materialet som finns på OnlyFans i själva verket är pornografiskt material. Mm. Och jag blir alltid så förvånad kring det här att folk nästan rycker till lite grann när jag säger att OnlyFans är prostitution. Mm. Det är ju en digitaliserad version av prostitution. Man sitter bakom en skärm och betalar för olika typer av liksom sexuella handlingar.
Mm. Det är ju inte konstigt. De handlingarna sker trots allt också på skärmen.
Och då hamnar man ju också i en väldigt intressant diskussion, för då tror ju många att bara för att man inte möts upp i verkliga livet och har sex, så är det inte skadligt.
Och det är det, menar du?
Verkligen, det har vi ju suttit ner med ett antal kvinnor och pratat, och vi har ju till och med fått beskrivet att möta en köpare i verkliga livet och ha sex. Man behöver stå ut i 20-30 minuter eller vad köparen nu har betalat för. Mm. Och sen så är det ett minne som man kan tränga bort och som man kan försöka liksom glömma och begrava. När du befinner dig i den här världen, i den digitaliserade delen av prostitutionsvärlden, då är det ju så att det som du gör framför den här kameran, det kommer för alltid att leva kvar där ute på nätet. Hela tiden leva med den här ångesten att du vet inte var det här materialet finns någonstans, när det kan sippra ut till vänner, familj, arbetsgivare. Mm. Det finns ju flera exempel på det, där man liksom köper och säljer pornografiskt material på liksom, i synnerhet unga kvinnor.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det finns ju ett självklart svar på den här frågan jag tänker ställa, och det har du varit inne på. Det handlar om då att man tjänar pengar. Men varför tror du att OnlyFans ändå har blivit så här populärt med den risken som du också tog upp nu?
Två svar på den frågan. Dels ett antal så kallade influencers som aktivt driver det här med OnlyFans som en ny typ av feminism. Där man som ung kvinna har möjligheten att, och rätten att bestämma för sin egen kropp och göra vad man vill med den. Mm. Och att man då samtidigt kan tjäna pengar på detta. Mm. Och det här är ju en livsfarlig retorik. Där man överhuvudtaget inte tar ansvar för alla de tiotusentals unga följare som man har. Och där man i själva verket skickar unga tjejer, unga kvinnor raka vägen ner i fördärvet. Det i kombination med den massmediala rapporteringen. Media är otroligt viktigt. Jag menar, jag har varit mycket i media genom åren och man kan lyfta liksom strömningar, nya modus och så vidare. Men vad gäller den massmediala rapporteringen av OnlyFans så finns det mycket att önska. Och det som jag tycker också är intressant, jag som står lite vid sidan om och liksom tar del av informationsflödet men samtidigt liksom på något sätt lever i den här världen och möter de här människorna. Det jag tycker också är intressant är att vi ser idag en typ av retorik som aldrig hade förekommit när MeToo var som mest på tapeten. Mm. Man pratade om patriarkala strukturer, man pratade om, liksom, om mönster i samhället. Där liksom, och helt plötsligt så verkar hela MeToo, det verkar som att ledarskribenter och kulturjournalister, och så, man har bara glömt bort det här. Mm. Och nu läser jag liksom den ena texten efter den andra, där man pratar om att nej, men vi får inte moralisera, och kvinnor har ju såklart rätt att tjäna pengar på vilket sätt de vill och så vidare. Och man liksom helt missar att svara på den mest grundläggande frågan i diskussionen kring OnlyFans. Vem dikterar villkoren?
Mm. Och vem är det?
Ja, är det den unga enskilda kvinnan som lägger ut pornografiskt material på OnlyFans och får betalt? Är det hon som dikterar villkoren? Det vill ju vissa påstå. Jag och mina kollegor, vi har ett glasklart svar på den frågan. Och det är nej. Det är absolut inte hon som dikterar villkoren.
Men alla som lägger ut bilder på OnlyFans är ju heller inte helt nakna, och det är bara pornografi. Det finns väl också andra möjligheter om man använder den kanalen?
Ja, det finns. Du kan följa stjärnkockar och träningsprofiler och så vidare. Men nu pratar jag om de som vi möter som befinner sig på OnlyFans för att sälja pornografiskt material. Mm. Och ska man svara på den frågan, vem dikterar villkoren, så är det de ansiktslösa männen som sitter på andra sidan skärmen. Mm. För att det är alltid en grundläggande regel i den här världen är att det är den som sitter på pengarna som sitter på makten.
Okay.
Och här måste man tänka ett steg längre. Vad händer med den här unga kvinnan, 18-19 år? Och det vill jag också säga, förlåt, nu tar jag en liten parentes här. Det är inte Linda Skugge eller andra kvinnor 50 plus som är representativa för vem som hamnar på OnlyFans. Det upplever jag också totalt har missats. Va? Utan allting i den här debatten har på något sätt handlat om Linda Skugge. Vi pratar om 18, 19, 20-åriga kvinnor som vi står med där ute i Stockholms natten. Mm.
Och kan du då beskriva den kopplingen från OnlyFans till att du träffar dem ute i Stockholmsnatten?
Ja, precis. Det är det här som är så viktigt och som jag upplever att många inte förstår. När man hamnar på en plattform som exempelvis OnlyFans och man är fullt klar med vad det är man ska liksom göra och vad man inte tänker ställa upp på. Det som vi ser och har sett så många gånger är ju den här pressen och stressen att ständigt behöva leverera nytt content. Dels för att behålla sina befintliga prenumeranter men också att nå fram till nya. Mm. För förr eller senare så kommer de här männen vilja ha någonting mer.
Och vad skulle det kunna innebära?
Att man exempelvis visar mer. Eller att man gör, men jag har ju exempel på kvinnor som har gått med på OnlyFans för att ha någon form av underklädesmodell eller vad man nu ska kalla det. Och som idag sitter och suger av snubbar. Och där liksom det har gått raka vägen ut för. Mm. Och det är det här som vi ser, för att den absolut vanligaste förklaringen hur man tog ett steg in i prostitutionsvärlden är att man började med att sälja pornografiskt material. Man vaknar inte upp en måndag morgon och lägger ut en annons och träffar en torsk i baksätet på en bil. Utan det här är en värld som man sakta men säkert kliver in i. Och att sälja pornografiskt material på sig själv på olika plattformar är det absolut vanligaste vägen in. Mm.
Men om vi börjar i andra änden då, de som kanske är då sexarbetare, om vi kan kalla det för det. Finns det något sätt att en sån här plattform blir en möjlighet för dem att kanske bli då egenföretagare och istället för att befinna sig ute på stan och sälja sex på det sättet?
Alltså, det här är ju bara intressant utifrån frågeställningen. Sen när använde vi terminologin sexarbetare?
Jag gjorde det just för att jag läste det någonstans.
Nej, men jag ser också det här. Jag menar inte på något sätt att kritisera det så. Men det är också en intressant terminologi som börjar smygas in. Också i svenska mediers rapportering. Mm. Sexarbete. Mm. Den svenska synsättet och hållningspunkten i prostitutionsfrågan är glasklar. Att sälja sex, oavsett vilken form det är inte ett arbete. Det är ett utnyttjande.
Du förstod min fråga, att finns det någon möjlighet att människor som ändå har hamnat i den här utsatta situationen, att man då kan vara mindre utsatt om man erbjuder sina tjänster bakom någon slags digital vägg?
Mm. Vad jag tror att man missar i den här debatten är dels den genomsnittliga kreatören på OnlyFans tjänar väldigt, väldigt lite pengar, och sett till den risk som liksom man tar för att vara där, så är det inte värt det. Men det som jag upplever att man mest missar i den här debatten är de långtgående skadliga konsekvenserna det blir av att sälja sex även ifall det är framför en skärm. Vi tenderar ju att hamna i det här att bara man gör det framför en skärm i sitt eget hem, då är man safe. Men vad vet vi? Jo, skadeverkningarna av att sälja sex, oavsett vilken arena det är oerhörda. Mm. Och det drabbar psyket, det drabbar din självbild, synen på ditt eget värde. Otroligt negativt. Och det är inget som jag har kommit på. Det finns massor av vittnesmål där ute. Till och med kändisarna. Mm. Enskilda som har sagt, nej, jag är värd någonting bättre än det här. Och då de har tjänat flera miljoner. Och ändå lämnar OnlyFans. Va?
Men du nämnde Linda Skugge. Och hon är ju en person som har fått klasskott på många sätt. Och mycket av de här rubrikerna som du läste upp handlade ju också om henne eller om saker som har skett kring henne. Och det är ju många då, inte minst kulturskribenter, som har just skyndat till hennes undsättning, där man säger att hon har rätt till det här. Att fatta sina egna beslut och få göra det man vill. Och finns en sån här plattform, så länge det inte är olagligt att göra det, så är det väl också upp till var och en. Eller?
Ja, självklart, om det bara hade handlat om den enskilda individen. Nu tror jag faktiskt kanske inte att tonårstjejerna som vi träffar där ute i första hand liksom har blivit influerade av Linda Skugge.
Nej.
Däremot, av alla de andra som är trendsättare och som hävdar detta, problemet här uppstår att om man är en influencer, man har en stor plattform, då har man ett ansvar. Man har ett ansvar för hur man kommunicerar till sina följare och vad man kommunicerar. Jag är själv aktiv på sociala medier. Jag har ett ansvar att det jag lägger upp är sant och att det är lämpligt. Och det är där som ansvaret kickar igång. Mm. Fine om man vill göra en OnlyFans och lägga ut det. Och det är ditt val och det är inte olagligt att göra det heller. Men man har ett ansvar för vad man liksom kommunicerar. Och återigen, att kommunicera ut att OnlyFans är en typ av självbestämmande ny form av modern feminism, det är, det är svårt att beskriva i ord hur provocerande det är för oss som jobbar där ute och som möter alla de här unga kvinnorna som kämpar med ett extremt dåligt mående.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag har ytterligare en sån här liten kommentar från sociala medier där du skrev: efter en intensiv jobbvecka kan jag konstatera att det inte verkar finnas något slut på antalet män i Stockholmsområdet som står redo att betala för sex med kvinnor som flytt krig och fattigdom. Det är först när polisen dyker upp som de ångrar sig. Men denna ånger verkar först och främst grunda sig på att de nu får stå till svars för vad man gjort och är oroliga för konsekvenserna.
Just det.
Mm. Är det här en vanlig reaktion?
Det är en reaktion i, skulle jag säga, 99 av 100 ingripanden som vi gör. De här männen som vi griper, de blir liksom, de kan bli oerhört upprörda och oroliga, och vissa använder våld mot oss, andra försöker fly och många bryter ihop. Och vi blir bombade med frågor, liksom, vad kommer att hända nu? Kommer ni skicka brev hem? Kommer ni att liksom informera min arbetsgivare? Kommer min fru få reda på det? Och så vidare och så vidare. Så man kan ju vid en ytlig betraktelse se att oj, 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 vad man ångrar sig här. Va? Man till och med river sönder kläderna och vill pussa på våra fötter, alla möjliga konstigheter. Va? Men när man liksom skrapar lite på ytan och tittar på vad anledningen till ången, så är det ju faktiskt inte så att det är, ången handlar om vad man faktiskt har gjort.
Nej.
Utan att det handlar om att man har åkt dit. Mm. Att man har åkt fast. Mm. Hade man vetat att polisen liksom fanns där, då hade man ju såklart aldrig gått in. Va? Så att den här anledningen till ången, den skulle jag säga är i de flesta fall falsk. Och det ser man ju tydligt utifrån de samtalen vi har med männen efteråt. Just på grund av att vi får aldrig några frågor om kvinnan som man har besökt. Det är ju aldrig så att vi sitter med en man som säger: nej, men skit i vad jag har gjort här nu. Jag har gjort fel, jag har brutit mot lagen. Men vi pratar inte om, jag vill veta, den här kvinnan, hur mår hon? Vad är anledningen till att ni är här? För jag fattar här nu att jag har gått rakt in i en trafficking här, väl vad man nu kan tänka sig. Snälla, jag vill veta, vad har jag ställt till med?
Och vad beror det här på då? Är det en särskild människotyp, tänker du då, som beställer de här?
Jag brukar säga att det här med att köpa sex, att betala för sex, det är ett brott som är styrt av värderingar. Det handlar alltså inte om hur man ser ut på utsidan, vilket land man kommer ifrån, eller om man är framgångsrik eller hur gammal man är. Det här är män som kommer från alla former av sociala bakgrunder, alla åldrar. Och det brukar jag säga som så här, att en man med schyssta värderingar och en sund syn på sex och samtycke kommer aldrig att betala för det. Där har vi skillnaden.
Tack Simon för att du kom hit och berättade. Det var mycket för mig att ta in.
Tack för att jag fick komma hit. Jag hoppas jag kunde bidra med åtminstone en liksom, uppdatering från verkligheten där ute.
Absolut. Tack ska du ha.
Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Producent var Daniel Sävström, redaktör Elin Romiliotto och ansvarig utgivare Lisa Irenius. Och vem vill du att vi ska intervjua nästa vecka? Hör gärna av dig till dagensstory@svd.se.